Jim. Oj, oj, oj!
Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god. Nu kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson. Raja! Och där är det! Här är
Välkomna till MMA-podden med Paul Elvaje
och Sab Sabba.
Nu har det blivit dags att diskutera MMA i Sveriges bästa MMA-podd, eller?
Universums bästa.
Precis, bästa podden överallt. Spelar ingen roll vad du vill veta. Här kommer du få svaret på precis allting. Det är inte bara MMA vi kommer prata om. Vi kommer även prata om fighting.
Fight.
Let's talk fight. Och det har ju varit sjukt mycket fight.
Yes.
Denna helgen, det är galet. Jag kommenterade 3 stycken galer på typ 2 dagar blir det.
Ja. Hur mycket sömn fick du?
Alltså det är
så att du var uppe söndag, du kom hem vid 7 där, så var du uppe.
Det sjuka med det där är ju att jag vaknar vid 11. Jag tror jag somnade vid 8. Jag vaknar vid 11 och är så jävla trött.
Mm.
Och så vet jag, eller då jag ska sova mer. Och så lägger jag mig och så bara hela kroppen skriker bara, du måste gå upp nu. Gå upp. Och så bara, vad fan. Så jag fick gå upp. Jag hade ingen
kanske lika bra, så vänder du tillbaka stygnet nu.
Ja, men sen kommer liksom den här dagen. Och då är jag istället skittrött. Så när klockan ringde vid 8:50, jag bara, nej fan, jag skulle vilja slaga till 12 alltså.
Men skicka kaffet till Paul ni där ute.
Exakt.
Send him good coffee.
Nej, men det var upp och det, man vände på det ganska snabbt ändå. Men det här var ju en extrem helg. Men alltså, jävla vad lång UFC-gala det blev.
Mm.
Alltså den började 3 och var klar 7. Det är ganska ovanligt att UFC sträcker sig till 4 timmar. Så jag var chock.
MMA overload.
Mm-hmm. Men det har varit bra galor. Alltså One FC levererade, tycker
jag. Den såg jag inte. Det var fredags, va?
Ja. Det var några riktigt schyssta matcher där. Samtidigt som jag säger det så känner jag att jag kan inte säga 5 matcher, för att det är lite grötigt med alla vad jag har kommenterat. Så nu börjar man blanda ihop var alla matcher har varit.
Mm.
Men jag tänkte väl att vi gör det som enkelt. Vi börjar gå igenom lite Superior och sen så går vi igenom lite av det som hände i UFC.
Mm.
Snyggt. Yes.
Shoot!
Vad tyckte du bara så här om Superior-galan överlag?
Helt okej. Okay. Inte den bästa Superior-galan, men helt okej. Okay. Jag tycker att det var ju tråkigt att det inte var så mycket avslut. Ett avslut var det väl på, och ett stoppage på hela kvällen.
Det var det va?
Yes, så det var väldigt långa matcher.
2.
Ja.
Det bröt, ja precis. Ett avslut och
ett stoppage.
Precis.
Så jag vet inte, det kändes lite som att folk inte letade avslut på samma sätt. Utan Nej. Folk ville säkra enkla vinster. Och jag vet att Kalle hade en bra tips till mig att prata om på podden. Att han tycker de ska införa lite bonusar på Superior. För avslut och sånt, så blir det lite mer att folk kommer jaga avslutet. För då är det lite mer cash du får liksom.
Mm.
För det kändes som att många matcher så var svenskarna ganska, eller norrmän är väldigt överlägsna, men liksom istället för att jaga finishen så säkrade man en säker vinst istället. Och det förstår jag också, vinst är vinst i slutet av dagen, men ett avslut är ett avslut.
Ja, jag håller med. Jag tycker att det låter som en jättebra idé vad gäller just det här bonussystemet. Om det nu får folk att jaga det lite mer. Vissa var mer bestämda. Jag tyckte Bartosz som fick då ett doktor stoppage, ett läkarstopp i rond 2. Och där tycker jag att det kändes som att han verkligen jagade.
Ja.
Det var några som jagade. Kenneth Berg var ju där för att verkligen hitta ett avslut också. Men det var några där det var lite... Jag kunde känna en viss frustration ibland över vissa fighters att det inte gjordes mer.
Eller, jag kan säga så här, att första ronden så jagade de, men sen rond 2 och 3 så var det lite liksom, vi playade lite safer här. Och när man liksom, de hade kunnat avsluta om de riktigt liksom la en växel till bara och jagade lite mer.
Jag tyckte det var lite roligt, för att Susanne Rönnqvist frågade ju verkligen rätt ut till Fanny Redman så här, varför avslutade du till din motståndare? Och så, oj shit, det var en...
Ja, men där till exempel en match liksom, hon var ju så pass mycket alltså, överlägsen sin motståndare, men rond 2 och 3 så liksom coastade hon lite istället för att liksom jaga finishen. Och jag vet inte om det är att man safear istället och kanske inte vill ta risker, men det är fighting. Ta risker så får du reward också. Och det är det som gör att fans kommer tycka om dig och liksom vilja se dig igen. Och stora organisationer kommer lägga ögonen på dig. Annars blir man bara en decision fighter. Och då, det finns många. Man ska sticka ut, det är väl grundregeln liksom.
Ja, det kan jag ju säga.
Så att man kommer ihåg eftergalan. Kommer du ihåg den matchen? Mm. Kommer du ihåg den fighten? Det är ju det.
Ja, men det är väldigt sant. Där är någonting som jag tror att folk ganska många gånger glömmer. Jag tror att nog mer fighters glömmer det här. Mm. Jag som nu kommenterar både One, Cage Warriors, PFL vid tillfällen, UFC. Jag ser väldigt många bra fighter och fighters. Men veckan efter ser jag också andra bra fighter. Precis. Och nya fighters. Vilket gör att när jag inte antecknar, då glömmer jag. Precis. Och det tror jag händer även så här gemene tittare. Och jag tror att ibland som fighter så kan det vara, jag gjorde en skitbra match, men problemet är fan den mängden MMA som finns nu. Om du inte är aktiv,
precis,
då kommer du att försvinna i mängden. Och det finns ganska många där jag till och med skulle kunna säga vid namn att de har nog fastnat i lite den kategorin. Men alltså, våga jaga avslut, våga sticka ut, för det är
våga ta risker. Risker belönar sig liksom mycket också. Tar du en risk så finns det också en chans att du får en belöning för att du tar en risk, just att du får ett avslut. Men liksom, det blir lite mer att folk, jag vet inte, de slåss inte, det är mer sport. Det är mer jag ska vinna smart, strategiskt, och det har börjat ta över lite mer. Därför tror jag att ett bonussystem, just med att du får en lite extra cash om du liksom jagar avslutet, jag tror jag skulle motivera många att när de vet att så, men jag vinner, men jag har möjlighet här att bara liksom slappa. Så det tror jag skulle vara en bra grej faktiskt.
Ja, det vore jävligt
framöver.
Kul.
Kanske inte 50 G's, men...
Nej, den är kanske lite svår
kanske
för
10 G's.
Superior och skicka ut. men absolut, jag tror ändå en viss summa. Det tror jag definitivt någonting skulle kunna göra. Exakt. Absolut.
Det kan vara en sponsor som går in och liksom ger en finish bonus till dem som avslutar. Något sånt. Finns möjligheter att klura ut något säkert.
Däremot när du var inne på det här lite med att coasta och göra det safe, så var det ju en match som inte riktigt coastade och gick speciellt safe. Nej. Och det var ju Rose och Westlund.
Och det var lite så här, jag var ju där från 7 också liksom, och man varit lite seg. Det är alltid så här, jag är ovan att vara publik på galor. Jag brukar alltid liksom coacha eller vara, och sen brukar jag inte gå så ofta och inte liksom ha någon som tävlar på galor, om man säger så, och bara titta. Så det blev ju lite, när det var mycket decision matcher, man blir lite småseg. Men den matchen liksom väckte mig till liv, och vilken match det var alltså. Det är underhållning på högsta nivå, och jag tror att den matchen faktiskt kickade igång Superior. Det behövdes.
Ja, det gjorde det verkligen. Och jag pratade även med folk från produktionen, och det var en kille som sa det, han bara, jag glömde helt bort och nästan sköt om mitt jobb där inne för att jag var så fokuserad på fighten. Och då har man ju verkligen fångat upp en bra match. Det var jag garvade så mycket när han sa det. Och den levererade det. Jag tyckte det var superunderhållande.
Ja, 100%. Alltså, överträffade förväntningarna liksom. Det var det vi hade hoppat så lite till.
Ja. Det intressanta där var ju att han åkte på en rätt tung knockdown i första ronden, yes, Adam Westlund. Och jag tänkte, shit, det här kan vara början på slutet.
Men det kändes som att han behövde den där. För sen gick han in i Terminator mode liksom, och bara rakt fram. Och det var, jag var så fascinerad att han åt alla smockor liksom, och bara visade ingen min, fortsatte lägga samma press. Och jag titulerar honom Sveriges Diaz brother, bortglömda Diaz-brodern som är vuxit upp i Gävle.
Det roliga är att det är fler som har sagt det. Ja. Jag sprang på en polare igår också. Han sa samma sak. Han bara, han är som den tredje Diaz-brorsan.
100%. Ja, jo, det är, men det är, alltså, han bryr sig inte liksom. Jag såg att Robin blev frustrerad. Han träffar med allt. Och liksom, han fortfarande rakt fram, lägger press. Och verkligen bara jagar honom runt hela buren. Med den här pressen. Så Robin är ju tvungen att fightas baklänges hela matchen. Jättejobbigt konditionskrävande. Och försöka hitta tajmingen liksom. Och så såg man att Adam jobbade väldigt, väldigt smart med kroppsslag hela tiden också. Så jag är väldigt, väldigt imponerad av honom faktiskt. Utav båda två, men jag tycker att han visade, liksom, han är ju att räkna med.
Det är en fråga där. För när den här första knockdownen händer, då utspelar sig i princip, jag vill minnas att det var ungefär resten av ronden utspelar sig på backen, va? Typ. Det var en ganska lång instans som utspelade sig på backen. Min lite känsla ibland när det händer, och jag fick lite den känslan här också, där går då min fråga till dig. Borde Rose ha ställt Westlund upp?
Alltså,
jag tror med strikingen?
Jag tror att Robin följde med bara på instinkt ner. Liksom. Han slog ner, han ville ner och avsluta. Sen jobbade ju Adam väldigt bra med sin guard liksom, och höll fast han och kunde ändå safea och återhämta sig där nere. Och då är det väldigt svårt också att bara ställa sig upp när han håller i dig liksom. Så kanske att han hade gjort det i första instansen och inte följt mer ner, men jag tror att det är bara instinkt. Han ser att han faller ner, han vill följa upp liksom och försöka få till avslutet. Men Adam återhämtade sig och höll fast honom bra där nere så att han inte kunde ta sig upp igen. Och sen såg man ju runt 2-3 att han behövde nog det där, tror jag, för att så här, det är fight nu.
Och det där jag vill lyfta en grej vad gäller just Adam Westlund. Där får man ge honom också han får inte en fighterbonus i form av pengar, men jag måste ge en eloge för hjärta. För att alltså sättet han, det var så coolt att se, för det var ju det styrdes ju först av Rose för knockdownen. Men sen efter ser man där i rond 2 hur Westlund bara började växa mer och mer. Det började bara vända. Det är så jävla snyggt att se det i matcher.
Men jag tror att han behövde det där liksom, att känna att okej, nu är det på riktigt. Och då kickade han in den här liksom, den här mentaliteten han har, att så här, jag är här och jag är här för att förstöra och liksom destroyer. Och det såg man ju hur pressen han la, och just att så här, det var hårda träffar han fick, och att, liksom, att han var bestämd att så här, nej, jag ska, inget kan, säger vi, inget kan skada mig, inget kan beröra mig, och put the pressure liksom. Det var kul att höra där att han ville liksom bara fortsätta. Det är liksom, när det väl är en sån match, kör, ta bort tiden, utan liksom, han var inne i sin survival mode där och bara destroyer. Nej, stor respekt till båda två och imponerad utav båda två också.
Ja, jag tycker det var en väldigt, väldigt rolig match, och det märktes att folk vaknade till liv, och det är den matchen som de flesta frågorna, kan jag säga, lyssna frågorna som vi har fått, det är just om den matchen. Och det var en fråga också, det var någon som frågade, vad är det viktigast egentligen? Är det ett record eller är det... Nu försöker jag häfta den här, för jag såg den ganska precis. Är det record eller är det hur matcherna utspelar sig som är viktigt? För det tänker jag nu. Robin Rose klev in med 2 vinster, 2 förluster. Westlund 2-0. Obesegrad så här långt karriären. Nu vann han. Det var ett delat domslut också.
Och det förstår jag. Ja. Jag förstår också att det blev ett delat domslut. Det är så här, Robin vann första ronden, tycker jag. Andra ronden, halva andra, så tycker jag Robin ändå hade de, säger vi, cleanare träffarna. Men Adams press och liksom att han ändå styrde Octagon Control och hade, säger man, träffarna Robbie fick in satt, men de gjorde ingen verkan, om vi säger så, utan han klev bara rakt igenom allt. Och sen rond 3 så tycker jag han var väldigt överlägset Adam, liksom, just att han gjorde vad han ville i princip. Och jag satt faktiskt precis framför Robins föräldrar, hans pappa, och de var väldigt frustrerade hur matchbilden såg ut. De ville ju ha mer sparkar, men att han drogs in i, liksom, i Adams stil här med att boxas istället. Och de liksom vrålade och de var väldigt frustrerade där. Just att liksom han inte fick till hans game, utan han drogs in i det här vevet, om man säger så. Gävlevevet.
Det var ju en underhållande match. Alltså, hur vem rider på det? Det var superunderhållande.
Ja, det var jätteunderhållande. Jag tror båda de här har en jättebra framtid framför sig. Men jag tror att, som du säger med rekordet, jag tror att Robin kommer nog få matcha här hemma. Det blir svårt att liksom sälja in sig utomlands än. Men jag tycker, nu tycker jag att de ska börja matcha han lite som de gjort med de andra matcherna. Ge en lite internationella killar som han kan liksom briljera lite mot också. För nu är det dags för han att vända. För det blir svårt om du har till exempel 4-2 i rekord och sen övertala en större organisation. Och som det verkar vill ju Robin satsa helhjärtat på sporten och liksom ha en karriär inom det. Det blir svårt om du har, just att rekordet är ju slutet av dagen viktigt, och det blir svårt om du har ett negativt rekord, att du ligger så.
Nej, men så är det verkligen, och det har vi sett på många, och där blir det väl det här underhållning. Ja, det
absolut
funkar,
och de var ju glada.
Men jag tror att, precis som du säger, om du ska utomlands, och där får vi också särskilja på utomlands och till exempel åka till Tyskland och, gå en match, och utomlands syftar ju på de stora.
Precis.
De stora organisationerna.
Där man kan få lite mer betalt. Och lär Robin kan känna att men jag lever på det här nu.
Precis. Så jag tror också att det blir... Det är inte kul när det börjar gå åt det här hållet. Men jag vill verkligen också poängtera att ha 3 förluster spelar ingen större roll. För börjar Robin helt plötsligt radda upp 5 vinster, då ser det ut på ett annat sätt. Blir det 6 vinster, då är den där 3 ganska liten. Just nu så är det en ojämn balans. Men till slut så får man ju dra en procentsats på liksom hur ser det ut med vinster kontra förluster. För att det finns folk som har väldigt många förluster, men sen har de sjukt mycket vinster.
Exakt.
Och då spelar det inte så stor roll. Så egentligen har han...
Och jag vill se Robin alltså, i möta internationellt någon som ser han i större organisationer. Men det, liksom, det blir svårt när det kan vara om det fortsätter så här, liksom, för han gör jättebra matcher och det är vi här som har sett som kommer veta om det. Liksom, ja, men han är en krigare, han gör underhållande matcher, men sen utöver det så blir det svårt att, att motivera folk att signa honom.
Jag tror att det kommer. Det är som sagt, det är delat omslut.
Igen, som jag alltid säger, han skulle vara perfekt för Japan, för där bryr de sig inte, vinst eller förlust.
Jag satt och tänkte på One FC också lite.
Visa bara hjärta, visa att du är där, liksom, underhåll och fighta, så har du matcher hela tiden. Så där skulle han liksom vara ett självklart val. För där bryr de sig verkligen inte om vinst eller förlust, utan gå 100% och bjud på show, och det gör han alltid.
Sen vill jag ju lyfta båda klubbarna. Det är ju jättekul att både Västerås och Gävle liksom börjar få fram fighters som ändå levererar underhållning på den här nivån. Om vi tänker på bara hur ungt egentligen MMA är, så är det så coolt att även nu börjar de mindre städerna ha MMA-klubbar som producerar, alltså, fighters. För det var ju mer sällsynt, vi behöver inte backa bandet jättemånga år, så var det sällsynt. Nu börjar det bli vanligare och vanligare. Så snart tror jag till och med att vi kommer få höra namn på städer som ingen typ ens känner till helt plötsligt börjar producera tunga fighters.
Och sen får man ju tänka att i de städerna så finns det ju inte så mycket distraktioner på samma sätt. Så folk grindar sig in i träningen och liksom, det blir en bättre samhörighet än att gå på en klubb där det är 1000 medlemmar och försvinner in i mängden. Här blir liksom, man blir ett bra team och man hjälper varann i mindre städer. Och jag tror vi kommer få upp rätt många faktiskt som kommer vara riktigt, riktigt duktiga.
Ja, det ska bli väldigt, väldigt spännande att se.
Och jag ser fram emot att se Adam Westlund i minus 70. Det tror jag kommer vara trouble för många.
Sen har jag en utkallning här. Adam Westlund, kom till MMA-podden. Så får vi göra en special, en sit-down med Adam Westlund. Så får vi sitta och surra, så får du prata om allting. Vad är du, din MMA, din filosofi, om det finns någon? Det är inte alla som har en filosofi.
Men han verkar ha en...
Men det känns lite som det.
Exakt, han gillar liksom fighten mer än allt annat. Exakt. Det är ovanligt.
Ja. Ska vi snacka Gävle, vi ska snacka din klubb. Och sen kan vi ju prata lite om varför finns det en pappersfabrik som gör att det luktar så mycket i Gävle. Ja, men det är sant. Det är inget skämt. Ja. Jag har varit i Gävle och kört stand-up ett antal gånger. Och varje gång jag kommer dit, vad fan, det luktar skumt. Det är så här, ingen Gävlebo känner doften. Men det de säger är alltid att det är för att det finns en pappersfabrik här. Så det är nog den som gör att det... Den som gör att det förmodligen är en skum lukt. Men Gävle, grym stad. Yes. Alltså, jag har haft sjukt roligt när jag är i Gävle. Så det är roligt att det börjar komma massa fighters från Gävle också. Så Adam Westlund, du är välkommen till MMA-podden.
En liten grej, Gävle har väl haft gala back in the days också, eller hur?
Så men de hade ju någon ganska nyligen, va?
Ja, men det var ju nu, exakt.
För det, menar, det är väl typ, hans klubb.
Exakt, men jag menar runt 2005-2006 där så höll de ju också. Jag tror de hette Travel Fight, något sånt där.
Okay.
Blandgala, som de höll 2-3 stycken. Så Gävle har ändå varit med i MMA ett tag.
Ja.
En liten sleeper som vaknar till liv nu.
Exakt, exakt.
Bra grejer.
Ja, jag kan säga en till grej till dig. Ja. Jag snackar med Matti Mäckele.
Ja.
Han ska komma till podden.
Är det så?
Ja, han ville.
Guld, Matt. Ja. Så ska det vara.
Han bara,
jag tror till och med han har gått på de här där ute i Gävle.
Han bara, men fan, vill höra mig? Jag bara, nej, vi snackar om dig och det är, folk tyckte det var skitintressant. Det ja, men fan, då kommer jag gärna. Så han är på ingång.
Guld.
Så då blir det lite MMA-historia med Mäckele. Ja, och nu vet inte, Adam Westlund kanske inte ens lyssnar på podden. Så jag tycker till er som följer Adam Westlund på Insta, in och skriv bara. Gå upp till Stockholm och besök.
Spamma, säg, måste vara med på podden. Folket vill höra dig. Han är ju en intressant karaktär också liksom. Så det kommer bli väldigt kul, tror jag, att intervjua honom.
Ja, definitivt. Men är det, jag fattar inte, är det Adam Westlund eller är det Adam Diaz?
Adam Diaz.
Jag tycker vi flyger direkt över till Bartosz Vojtkiewicz som...
är 6-0 nu.
Ja.
Yes. Alltså, jag tycker Bartosz såg riktigt, riktigt bra ut. Alltså han är en sån som vi pratade om. Han tar risker. Han liksom chansar, provar nya saker. Det känns som att han för varje match liksom provar saker. Han har typ tänkt så här, jag vill prova det här i match. Och så gör han det också istället för att inte våga. Utan så här, nej, men det är inte läge. Han bryr sig inte och han får utdelning för det liksom. Jag tyckte han såg riktigt, riktigt bra ut. Jag vill se mer av han rätt snart med tanke på att han är ju skadefri och det skulle vara kul att se han inom 2 månader kanske.
Ja, Jag vill att Bartosz söker sig lite. Nu tänker jag inte sikta för stort. Med Cage Warriors. Jag tycker definitivt att han ska söka sig till en organisation som Cage Warriors. Då får han synas i den största organisationen i Europa utan tvekan. Mm. Där kommer han få möta väldigt intressant motstånd. Det är en superbra plattform för att fortsätta bygga sitt namn. Jag tyckte han såg bra ut. Inte bara i ansiktet, han såg bra ut i match också. Nej, men alltså verkligen, hatten av till Bartosz. Nu vill jag se han verkligen kliva in och börja tävla mot, som är, du vet, tufft motstånd här i Europa. Verkligen få bli bättre genom att möta liksom tufft motstånd.
Och gå match lite mer frekvent kanske också. Mm. Jag tänker skulle bli, nu tror jag för att han vill matcha mycket efter det här.
Ja, det tror jag.
Vi hoppas, så får vi se vad som händer, vad de har för planer liksom.
Mm. Vi måste ju säga också, Serdar Altas var ju med i podden här senast.
Skönt att han fick en vinst.
Ja, och jag tyckte han kanske var lite för hård mot sig själv efter med att han tyckte att det var en dålig prestation. Samtidigt så jag förstår vad han menar.
Ja, mer. Men motståndaren var en riktig krigare också. Ja. Det är liksom stark första rond där också. Liksom. Och, det är en kille som kom för att fightas. Och
verkligen.
Var glad, så här där. Du vann.
Nej, men verkligen.
Och det är viktigt liksom. Du kom från en förlust, nu har du en vinst till. Perfekt.
Snyggt jobb från båda grabbarna. Jag ska bara kolla.
Ska se. Kolla.
Vi kan i och för sig dra igenom allt. Det kommer ganska fort ändå. Jag skulle se om jag skulle välja ut något. Men vi går rulla bara. Jag ska bara se om vi har missat någon. Ja, men vi kan gå in. Vi kör allt. Vi kör. Murad Moreno, Gard Olvesagen. Ja. Alltså det där var ju en tuff, jobbig match för Moreno. För Murad, alltså.
Yes, väldigt, väldigt tufft. Och det var som vi sa, liksom, det var fysiken som var skillnaden här. Väldigt, väldigt mycket. Utan det kändes som att Murad var den svaga fighten. Liksom. Han hade inte så mycket att sätta emot. Och han fick lite fina träffar på
Sagan.
Ja, exakt. Men att han, det räckte inte riktigt till. Liksom. Just när det kom till brottningen så var det för nästan som att det var en annan viktklass. Liksom. Och Murad är ju inte byggd på samma sätt, så jag tror inte Murad ska köra i de här viktklasserna. Han bör komma ner lite. Mm.
Ja, tittar man på rent den fysiska aspekten i de båda två så ser man att Murad kan gå ner. Mm. Sagan kan nog inte gå ner.
Han var ju liksom stenhård granit så det finns inte så mycket fett att ska klippa på.
Vilka jävla kast. Alltså jag var jätteimponerad av grejen. Jag har sett Olve vid två tidigare. Jag kommenterade honom vid två tidigare tillfällen och alltså vinst eller förlust, det där är en jobbig jävel att möta. Alltså det är ingen lätt match.
Och vad var det här? Det var ju catchweight 80 kilo tror jag. Ja, exakt. Jag tycker Murad, alltså kör 77 om liksom, kör inte de här catchweight 80. Du klarar 77 och då får du inte lika de här. Jag kan tänka mig att han går runt på 90 säkert.
Förmodligen.
Om inte mer liksom. Mm. Och så det är nästan som att han går i en viktklass över sig själv. Det är en liten så, vad säger man? Man gör sig själv en otjänst på det sättet.
Men Sagan var svinstark. Som sagt, jag var ruskigt imponerad av hans nedtagningar. Kasten, sättet han slängde Murad på, det var, alltså det var vackert. Och sättet han drog bort armen, låste upp, jobbade med slag. Alltså, jag var imponerad av norrmannen.
Han visade mer rutin och just att han var starkare. Han kunde göra lite vad han ville. Mm. Och inte få säger man, just på brottningsmomenten. Det var väl, såg väldigt lätt ut för honom. Men det var där också. Hade han steppat upp lite, norrmannen också, så hade han kanske fått till ett avslut.
Ja,
på gott och ont för mig, som jag Murad i min boy. Ja. Så det var bra att det inte fick till ett avslut. Men jag tror Murad kommer ta den här förlusten och se över nog och vad han ska förbättra och göra annorlunda.
Ja, men verkligen. Och där är vi inne lite på det här med vikt. Vissa gör sig själva en tjänst genom att gå ner. Vissa väljer att stanna i en viktklass som uppenbarligen är lite fel, och det här är något jag diskuterar ganska många gånger om. Sen finns det de som definitivt behöver kliva upp en viktklass. Nu så tycker jag att Murad, om vi kollar som vi sa lite där med fysiken, det finns möjlighet att gå ner. Alltså jag tror inte han, det blir inte så jobbigt att kliva ner lite vikt. Så jag tror nog, som du säger, ta dig ner en viktklass och
då kommer du ha mer impact på allt du gör också. Det är lite kraftfullare och folk väger inte eller är inte större människor än vad du är, utan du möter folk i din size.
Ja, verkligen. Vi rullar vidare med fler matcher. Nu är underkortet avklarat. Men då kliver vi på. Här har vi huvudkortet. Det var Michel Ersoy som startade upp huvudkortet mot Soxavan Kampasat. Han vann via delat domslut och det var jobbigt för Ersoy i början. Mm. Men jag gillade det Ersoy sa i intervjun där på slutet. Han sa det, men när publiken började ropa mitt namn där i rond 2, då vaknade
jag. För jag tycker i trean där så hade han jag trodde han skulle avsluta också, när han stod och liksom skickade bomber. Men han kom igång lite sent bara. Skönt, för han har inte gått match på ett tag också liksom, och få en vinst. Och han hade ju en stor hejaklack på plats också.
Det har han alltid. Mm. Michel Ersoy, Bane kallad. Men snyggt. Var ju borta ett tag och kommer tillbaka och precis lite som Adam Westlund, lyckades gräva djupt där och komma tillbaka och vända på det. Det är alltid snyggt jobbat. Och det var ett jobbigt motstånd. Och det är sånt lurigt motstånd, var lite det jag sa också när jag kommenterade. När någon kommer in med 11-11, man vet inte om personen är skitdålig eller skitbra. Det måste vara otroligt svårt att på något sätt.
Men jag tror att de säkert har kollat lite på han också. Och
såklart.
Och har lite koll på vad han är, men det var ju mest en grappler liksom.
Jag tänker lite att recordet kan lura, det kan ge en... Dig som, du som ska möta den här
personen. Han har ändå vunnit 11 matcher liksom, så det får man aldrig glömma.
Nej. Malin Hermansson vann via enhällig domslut mot Carla Benitez.
Vad har du att säga?
Jag hade velat sett mer från Malin. Jag hade velat sett mer.
Jag reagerade lite på att typ första minuten i första ronden så visade hon hela sin toolbox i luften. Alltså hon bara så här, jag brukar göra de här sparkarna, gör det här, gör de här fintarna, och så bara okej, nu har vi sett allt. Och sen så var det som att hon kom in i någon helt annan fas resten av matchen liksom. Men det var väldigt passivt tycker jag, utav båda. Det var inte så mycket. Och jag tycker en intressant grej att teamet, motståndersken var från, alltså det var nog den sämsta coachningen jag hört i alla deras matcher. De här spanjorerna, alltså alla tre coacher skrek olika grejer. En skrek för din familj, och den andra skrek sparka, den andra skrek slå liksom. Och det var bara vrål och skrik nonstop. Och jag blev så här, jag fastnade mer på det än att kolla på matchen liksom. Att så här, vad gör de?
Jag hörde dem också. Det var stress hela tiden.
Hela tiden, från första början stress, liksom. Ja. Stress, hets. Så jag tror, nej. Men kul för Malin vinst. Men hon kan mer, det vet hon säkert själv också.
Ja.
Och bra händer i första ronden när hon fick till liksom. Hade hon följt upp med lite längre slagkombinationer så hade hon fått träff på tredje eller fjärde slaget tror jag.
Jag tror för Malins egen skull så behövs det börja hittas lite avslut på ett eller annat sätt nu. För det finns där.
Hon har kapaciteten och potentialen att göra det. Och det hade hon här också. Men det känns som jag sa, det känns som att hon höll tillbaka lite. Och så hamnar hon med lite för mycket respekt för motståndaren i rond 2 och 3. Istället för att liksom så här, kom in med den energin du hade första 2 minuterna i rond 1. Och försök ha den mentala övertaget som du hade där. Att du sa, men du är här för att vinna och fortsätt med det. Tappa inte det och sen bli så här, okej, fan, det är 50-50 lite.
Nej, för jag brukar prata lite om det här utropstecknet, och det kommer vi komma till när vi når lite senare upp på det här kortet. Men jag vill se det från precis som du sa, det må jaga avslut. Och jag tror att hade Malin velat hade det nog gått att avsluta det. Det var en safening, jag vet inte varför. Jag säger inte, absolut ingenstans att det var en dålig prestation, men fan alltså, när man ser att en person är kapabel till så otroligt mycket mer.
Det är att man ser att personen är i matchen, att den är överlägsen, men att den sänker sig själv lite för att hamna på samma nivå som motståndaren istället för att jag håller kvar att jag är bättre. Det är lite det att så här, motståndaren får dem att bli sämre i princip, för att motståndaren inte är lika skillad. Så hamnar man i något sånt istället för att så här, men fortsätt skina liksom. Det här kan du kan lätt finta ut henne och hitta en fin liksom boxningskombination och få träff på.
Jag håller på att ta fram en grej här för Malin skickade till mig igår, men alltid när jag ska scrolla igenom min Instagram så är det 5000 prylar, men där hittar jag den.
Populär på Insta.
Ibland
it goes down in the DM.
Exakt. Så här, det var ju den här diskussionen om näsor efter matchen.
Okej.
Och jag kan bara säga att Carla Benitez, när hon kliver in då, så säger hon säger ju något som alla i, jag översatte det i tv-sändningen, men för er som kanske var på stället och inte förstod. Det hon sa var att hennes axel hade gått ur led. Jag fattade inte om det var veckan innan match. Så sa hon att axeln hade gått ur led. Jag har kört på ändå, jag struntar i det, för att jag har varit här nu och fightas med en riktig mästarinna typ så här. Och så typ hatten av till Malin. Så det var det hon sa, ifall det var någon som undrar vad Benitez sa, så mm. var det typ det. Mm. Men här har vi då diskussionen angående näsor.
För hon sa det, har missat att, helt.
Ja, men hon sa ju det i intervjun då, okay, att hon hade, fan var det att hon själv hade brutit näsan och sen hade hon väl smashat näsan. Någonting med näsan på snubben, okay, på sin pojkvän då, coachen.
Ja, just det, det är då, nu, det var något så det där.
Här gav hon svaret då. Diskussionen angående näsor. En kamrat råkade knäa min näsa.
Råkade, va?
Ja, i en drill och den gick av. Golare har inga polare. Då säger jag, jo det har du visst. Vi är dina vänner, säg vem fan det var.
Nej, hon,
häng ut honom.
Hon har rätat ut honom.
Ja, hon vill inte, men jag säger do it. Gör det bara, vi är shit. Dina vänner.
Polare alltså. Snitch, snitch, snitch.
Ja, precis. Jag råkade sedan i min tur knäa Julström. Det är då coach och sambo. Nej, knäa hans näsa då, då. Detta skedde såklart ej i hemmet. Säger jag, I don't know, det kan absolut ha hänt i hemmet. Jag tror att han var inne i Malins lilla växthus som hon har och har säkert vattnat de här grönsakerna fel, så att någonting stämde inte under sommarens skörd, och jag tror att det är därför ett knä flög på näsan på pojkvännen.
Vi förstår.
Ja, du vet att Malin är sjukt duktig med
gröna fingrar.
Som fan.
Ja.
Ibland undrar jag mer om hon är typ så här grönsaksdrottningen av Örebro, men hon kan slåss också. Så gidra aldrig med hennes när hon ska liksom så och skörda, för då kommer, då är det ett avslut som kommer från Hermansson, alltså ASAP direkt. Men det var det. Nu är det utrett och den skickar.
Men vi vet fortfarande inte vem.
Nej,
hon håller tyst. Det är bra, Malin.
Malin, säg vem det är. Säg. Avslöja nu. Vem är han? Ja, men det var det, just det. Västlund har vi gått igenom. Då har vi Kenneth Berg, David Marcina. Yes. Men det gick ju fort, det var ju 25 sekunder.
Ja, jag är glad för Kenneths skull, men jag tycker motståndet, det var lite suspekt avslut tycker jag. Han, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det liksom. Det var lite suspekt avslut där.
Det hände ju precis vid mig.
Ja.
Och han kändes klar.
Ja.
Ja.
Jag tror inte han ville vara där.
Nej.
Nej.
Nej. Nej. Så hatten av, Kenneth. Snyggt jobbat.
Ja, Kenneth gör ju det han ska liksom. Ja. Det är motståndarnas fel.
Men det här ligger lite överlag. Är det en kritik jag ska rikta, så är det nog vissa matchningar som jag hade velat sett var mycket, mycket tuffare. Definitivt. Martin Hamlet safeade upp en vinst mot Prince. Prince kändes knepig alltså.
Riktigt knepig, tuff liksom och stark. Jag vet ju Martins liksom hur pass djurig han är, och jag tycker Martin gjorde en jättebra första rond. Men sen så tror jag att han blev lite gasad faktiskt rond 2 och 3, och det blev väldigt safeat, och jag tycker han borde jobbat mera ground and pound på backen liksom. Det blev lite för mycket bara hålla och inte så mycket liksom.
Nu fattade inte jag riktigt vad han sa, men jag uppfattade att han hade jobbat med mental coach
och de har jobbat mycket på sin striking och liksom försöka få sätta ihop allt. Och jag tycker han visade jättefina huvudsparkar liksom, bra timing och snabbt liksom gick det. Jag tycker han borde fortsätta med det.
Ja, men det var det han sa, att han bara från och med nu så kommer liksom avsluten och jagas. Jag för mig att det var
jag tror Martin safeade lite för att komma liksom få en vinst här efter förlusten också.
Ja, han sa någonting i den, det är lite jag vill minnas det, att han
är lite en så här rolig grej. Martin var ju och klippte Victor hos mig på fredagen hemma hos mig, min bastu så här. Och så glömde han sina mjukiskläder där. Och en timme innan match så skriver han så här, har du mina kläder med dig? Och jag bara, vad fan, fokus ska ju vara på matchen liksom. Så det är det här med OCD som fighters kan ha liksom. Han sitter och tänker på sina mjukiskläder istället.
Har du mina kläder med dig? Ja, men det är bra. Det är där
det är uppladdning inför match, exakt, timme innan.
Ja, jävligt roligt. Sista matchen, Nico Mosuke mot Marcelo Alfaya. Han försvarade sitt bälte. Vann på domslut. Det är ingen hemlighet vad jag sa i förra podden. Så jag ska inte sitta och ändra på någonting. Nej. Som jag sa. Jag ville ha ett utropstecken från Nico. Jag ville ha ett avslut. Det kom inte.
Nej.
Jag tycker Nico såg... Han vann. Och han var dominant. Det är ingen tvekan om det överhuvudtaget. Han såg bra ut. Men är man mycket bättre än det där, då tycker jag också att man ska visa det. Och det är Nico. Och det kunde jag känna några gånger under den här galan, att det var vissa gånger där jag blir frustrerad över att du kan så jävla mycket mer och det här går ut till fler som fightades. Att det fan alltså.
Alltså motståndaren var tuff, men jag tycker typ att alltså tredje ronden var Nikos bästa rond. Det liksom, jag och Kalle, då hade Kalle hade värmt upp med Niko där bak. Liksom. Då stod vi verkligen så här, Kalle såg och skrek typ instruktioner och Niko lyssnade. Han bara huvudspark och så kom de liksom efter varandra. Och vi bara fan, så där skulle han gjort rond 1 och 2. Då hade han säkert fått ett avslut i det här. Men det blev lite liksom, jag tycker han dominerade stående och beslutet att ta ner, absolut, du vinner ronden. Men du hade kunnat fan knockat den här killen alltså.
Ja.
Jag tror att Nico bara släppt lite mer. Och det är någonting som händer, jag vet riktigt inte vad det är. Han dominerade, men alltså, Nico är ju en MMA-fighter, det är ju det. Han blandar ju ihop verkligen allt. Kanske inte jätte underhållande för någon att titta på. Men han gör det han ska göra. Man säger så, han vinner ju. Sen om det här kommer imponera någon matchmaker i en stor organisation och säga, men vi signar den här killen, det kvarstår liksom att avgöra. Det tror jag faktiskt inte efter den här. Alltså jag tycker Nico ska gå match snart igen liksom. Det är avslutande, det är dem. För nu är det väl värre, det är ett par matcher där utan avslut.
Ja.
Mot tuffa killar, men decisions tror jag det är.
Jag ska ta upp det direkt, det är väl inget... nej, jag tror inte han har något avslut på länge.
Nej.
Jag ska väl, men jag 2 säckar bara stöja fram det.
Och jag tänker mest så här, med tanke på att han redan har varit i UFC, är lite äldre, så vill man ju ändå, alltså det är ju, säger man måste ju, får inte glömma att matchmakerna ser ju, det är en investering, det är en produkt liksom. Tar vi in den här, säljer vi. Tar vi in en kille som har decision wins där, vi kan ta in den här andra killen som avslutar alla, om det väger liksom mellan 2 stycken som har mer avslut. Sen håller ju Nico en jättehög nivå, men det är det här X-factor, han behöver lite mer liksom.
Senaste avslutet, det var hans debut i UFC, Alessio Sakara, och där var han briljant. Där var han den Nico som där var han den Nico som jag vet har funnits i alla matcher.
Alltså han har ju det. Jag vet inte vad det är någonting.
Jag tror att det är någonting.
Och han vinner, det är liksom, han vinner ju, det gör du. Det är inget fel i det, men jag vill se lite mer alltså inte action, lite mer fan säger vi, ska vi kalla det? Lite bara go for it.
Ja.
För jag tror här liksom i tredje ronden, det var nära, han träffade med flera huvudsparkar. Du gjort det där rond 1 och 2 också, det hade kommit ett avslut. Liksom det, ja. Vi får se vad som händer.
Det är lite på din linje med. Jag tror att så här. Jag tror att den frågan egentligen blir så här. Vad vill du nu? Vad vill du i resten av din karriär? Vill du fightas bara här? Ja, men go for it. Alltså då är det så här. Om det är att du vill fightas på lite inhemska galer då går någon match. Då kan du absolut fight. Då kan man fightas på det här sättet. Däremot tror jag att om det är fortfarande att UFC är destinationen. Då måste avsluten börja komma. Då för att Marcelo Alfaia, I'm sorry, men han kliver in med 3 stycken knockoutförluster i första ronden. Då gäller det att som en, om man har då UFC
det
eller
var
andra,
så pass.
Ja, det är det som är
i första ronden.
Ja, det är det som är problemet. Då blir inte det här imponerande. Då är det istället mer imponerande att snubben som väl blivit knockad 3 gånger på rad lyckas överleva.
Speciellt om du sitter som matchmaker och kollar och tänker, ska vi signa eller inte signa?
Så för mig är det då, det här är en kille som hade behövt bli avslutad i första ronden. Här måste man vara minst lika bra som de andra som man, alltså minst lika avsluta på samma sätt. Det
jag
är typ
bara
det
såg ut som att Nico liksom, alltså, dominerade han överallt.
Ja, nej, det var, alltså, och det är det som är så frustrerande. Det var sjukt dominant. Därför känns det så tråkigt att man nu kommer med så här typ kritik, men låt den vara konstruktiv. Alltså,
ja,
det finns så jävla mycket mer.
Exakt. Alltså, det är bara att han ska, alltså, det är så här tillfällen liksom, typ så han ligger i hans guard liksom. Det man bara, du kan ground and pounda mer här. Det är inte 2-3 slag och så håller du lite. Absolut, du kontrollerar och andas, och man vet inte, Nico kanske var trött. Allt kan hända, men du kan släppa lite till liksom, jaga liksom, slå 5-10 slag till, så har du säkert liksom när killen kurat ihop sig och domaren bryter. Det är alltså när avslutet är nära och det är där rätt liksom, det är det man säger, men fan, go for it. Och speciellt tredje ronden, jag tyckte han var väldigt nära där liksom, men det kom inte, om man säger så. Det var nog för att rond 2 och 1 såg lite annorlunda ut. Det var mycket grappling och inte så aktivt på backen, om man säger så.
Det är som när man går hem till The Cake Master, som är otroligt duktig på att göra tårtor. Och så slänger han fram en kladdkaka. Den är skitgod, ja, men fan, du kan ju göra mycket bättre än där. Jag vet, men den är fortfarande god. Ja.
Ja, ja, ja.
Men, ja. Men som sagt, sjukt dominant, styrde på precis alla håll i matchen. Ja, ja. Det rådde ingen tvivel alltså, om vem som var den bästa.
Säger man så här, det var hade den här matchen varit i UFC så hade jag förstått. Så du vann.
Ja, ja.
Du gjorde en jättebra, du fick en vinst. Men nu är det superior. Du kan jaga avslutet lite. Mm. Sen, du ska inte sätta dig dumma risker. Men här tyckte jag att Nico var så pass dominant att han hade kunnat göra lite vad han ville med den här killen.
Mm.
Jobba lite mer fintar också. Det borde Martin också ha gjort. Fintat mer. Men det är över. Vi blickar framåt. Mm. Får se vad som kommer upp för Nico här framöver.
Så
man vet
det.
Ju inte heller. Vinster är ju vinster och det kan ju också öppna möjligheter att folk signar det liksom.
Definitivt.
Men jag tror att just de topp organisationerna har en sån djup pool. De letar efter folk och då vill de ofta ha avslut, om man säger så. Folk som avslutar.
Det kan också vara en sån här sak. Det kan vara så att Nico behöver ett mycket tuffare motstånd för att han själv ska
precis som det vi pratade om innan, att motståndet sänker dig också. Att du hamnar på en annan nivå för att motståndet är inte det du i din kapacitet liksom. Så då blir det att du hamnar på 70% istället än 100, din hela potential.
Mm. Ska vi rulla vidare till USA?
Yes,
så är vi oss nöjda med
Superior.
Alltså jag måste ju ta upp det, jag vet inte om du såg den, men såg du att det blev en twister?
Ja, jag såg den på Instagram faktiskt.
Bryce Mitchells submitter Tim Sales. Det här var en prelim match.
Andra twisten i UFCs historia, va?
Ja. Korean Zombie är den första att göra den. Galet, det är bara det jag kan säga. Wow. Tim Means släcker också Thiago Alves i en submission guillotine.
Mm.
Så skitbra ut, åkte på några träffar. Det var också en match som var rätt slut. Jag tror att Thiago Alves känns lite klar med sin karriär.
I alla fall i UFC.
Ja, det kan gå igenom snabbt. Huvudkortet bara. Rob Font besegrar Ricky Simone via enhälligt domslut. Mm. Väldigt underhållande match. Verkligen, båda bjöd på dans. Cody Stamann, Song Yadong blev oavgjort trots att Yadong blev av med en poäng. Ja, i första ronden så blev det oavgjort. Jag satt och tittade på scorecardet och fick typ ändå inte riktigt ihop det, hur fan det gick till. Så Yadong verkade ju väldigt chockad själv att det blev oavgjort. Stamann gav ett fuck you när det var över. Han var inte så jävla glad. Aspen Ladd, Jana Kunitskaya. Såg du den?
Nej,
det här var sjukt faktiskt. För Aspen Ladd går in i tredje ronden. Alltså det var en sån stressad ringhörna.
Mm.
Och bara, du måste göra det här. Da, 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 da.
Det är inte då hon gör det.
Skickar all info, nu är det dags. Du kommer förlora. Och hon går ut och bara brrapp, och vinner mot Jana Kunitskaya på några sekunder i tredje ronden. Och så, wow, vilken reaktion hon fick på den informationen och gav henne. Alltså, wow, det var, för fan vad coolt att verkligen lyssna, ta till sig och bara kliva ut och avsluta sin motståndare. Så jag tyckte första två ronderna, nja, det kommer inte hända så mycket mer än det här. Men shit, grymt, grymt jobbat. Ben Rothwell, Stefan Struve, matchen som blev i princip 10 minuter längre på grund av
nuts.
Ja, några obehagliga pungsparkar utav Ben Rothwell. Sluta med knockout-förlust för Struve. Jag vet också att det har varit lite lyssnafrågor angående just den här matchen. Och det är väl lite det här med att, ja, alltså, hur är det egentligen att komma tillbaka? För fan, jag kommer inte ens ihåg att jag har sett någon ligga och rulla på marken så som Struve gjorde.
Alltså jag fattar inte att de inte kör thai-susp liksom. Det är det, att de kör såna här plastsuspar. Och det är heavyweight. Det är såhär, det kommer sparkas, det kommer knäas. Men alltså jag tror så här, de hade ju lika gärna kunnat avsluta matchen efter den andra där och blivit en non-contest liksom. Men han valde att fortsätta och det är sånt som kan hända. Blev du knockad istället?
Vi hoppar direkt på Mariana Rodriguez, Cynthia Calvillo. Det vart väl en oavgjort där också, va? Det var verkligen draw night i UFC. Som sagt, lång gala. Den var otroligt lång. Jag är förvånad över att de kom upp i de här 4 timmarna. Det brukar vara rätt ovanligt. Jerry Senior, Royce Struck mot Alistair Overeem. Det hände ju inte jättemycket.
Nej, det var väldigt passiv match. Ja. Jag tycker att Overeem ändå gjorde det han skulle göra de första ronderna. Och sen så safeade han och liksom vad säger man, släppte garden sista, var det 10-13 sekunderna där. Och ej, det är sånt som händer, det var det vi sa också liksom. Blir han för nonchalant så räcker det med en.
Mm.
Och men, sen fick jag en liten split lip där också.
Ja, det är det sjukaste jag sett.
Mm.
Fan, den gick ju upp, alltså nästan upp. Den gick upp till näshöjd. Mm. Det där var
Den var ju värre än Robbie Lawler.
Ja, nej, Robbie Lawler var ju bokstavligen bara läppen. Det här är ju inte bara läppen, det här är ju verkligen huden hela vägen upp till näsan.
Precis, och jag tycker också det var bra stoppage att han inte fick fortsätta. Och han protesterade inte själv.
Nej.
Det såg, och det var lite så här, Jorginho heter han så. Jorginho. Ja, i alla fall, han gjorde en walk-off. Och jag tror att det också påverkade att ibland kan det vara smart att du är klar. Och för Overeem satt ju ner, så vaknade han till liv igen, men de bröt ändå.
Och grejen är också att när, men det var ändå korrekt. Vissa tycker att det är för tidigt, men tittarna Overeem ställer sig upp, för han vilar längst med. Och han är själv rätt övertygad om att det är klart.
Exakt, jag tror inte, och jag tror man besparade honom rätt mycket ohälsa, om det säger så.
Och hade Jairzinho klivit på, då hade den där läppen kanske lika gärna spruckit ända upp till ögat, om vi ska vara ärliga. För där handlar det om, fan, om du stänger ett katt över ögat, du får inte slåss med en läpp som är av.
Och det är så här, det jobbiga måste vara att han vann ju matchen fram tills dess. Ja. Det hade varit hans, den sista 10 sekunderna liksom. Nej, allt kan hända när som helst.
Det är Volkanovski, Derek Lewis.
Precis, och det roliga nu är att nu har ju han kollat ut Ngannou, och Ngannou har ju svarat. Så det blir ett tungviktsmöte säkert här om ett tag.
Men här är också det, jag tror att Jairzinho hade kunnat gjort det här i första ronden om han hade velat. Jag tror att det kändes som att det fanns mycket respekt mellan båda två. Det är min reaktion.
Jag tror de nojar för varandras power liksom. Och kul att se att Overeem också tog ner och liksom grapplades lite.
Mm.
Får inte glömma att han hade Overeem guillotine som han drog ut massa människor med för massa år sedan. Men ja, alltså Alistair, jag vet, alltså just nu jag tycker typ synd om han, det är så här,
alltså han sa inför den här matchen, I got a last title run in me, det här var slutet på den title runnen. Sen, om han vill fortsätta gå ett par matcher för att tjäna mer pengar, okej.
Med rätt matcher.
Ja, men nej, det kommer inte komma en titel hans väg.
Nej.
Det kommer inte hända.
Inte det.
Tyvärr, nu har han liksom åkt på x antal torskar. Nu är det ganska många som börjar diskutera också mängden knockout-förluster han har. Nu vart han ju inte sövd det här.
Nej, ett tag vart han sövd. Alltså det tog, tills han satte sig på rumpan och fick
vakna. Jag tänkte att han låg inte och snarkade.
Ja, du menar så.
Alltså så. Ja, han flög ju ner och han var ju...
Men ändå hans hjärna blev rädd.
Ja, nej. Alltså absolut.
Vad var det här, nummer 17 då?
Något i den stilen. Så jag tror att det är... Ja, det är nog en annan typ av matchningar han behöver.
Ja.
Nu får vi se hur högt upp Jairzinho åker. Vi får se om matchen blir av med Ngannou. Det finns en till sak som vi ska ta upp innan vi avrundar dagens avsnitt. Crackgate, såg du det?
Nej.
Att typ halva röven var ju framme på Jairzinho under ungefär hela matchen. Tänkte inte du på det?
Jag tänkte fan inte på det.
Ja, det var det första jag reagerade på. Jag bara...
Alltså, vad hade han för små shorts?
Jag tror det. Jag tror, för att det här var helt otroligt. Alltså, det var verkligen halva rumpan var utanför.
Big ass.
Ja, så att, och den matchen var klar. Jag var ganska trött. Jag glömde bort det. Men sen tittade jag på Pros React.
Och då bara...
Så här, Twitter. Alla snackar om Crackgate. Vad fan, han måste dra upp brallorna. Han behöver större byxor. Och... Ja, de höll på...
Det är därifrån kraften kommer. Ja. Stora gluteus. Boom.
Ja, verkligen. Nej, men de höll på att glida av. Så halva rumpan under ganska många instanser på Jairzinho var framme. Jag vet inte fan vad det var där med brallorna, men någonting konstigt var det. Hörrni, det var allt för den här gången. Och det säger vi på grund av att nu ska vi sätta oss och diskutera kommande UFC-gala. Men det avsnittet, det hittar ni imorgon på samma plats.
Double trouble.
Det blir dubbla avsnitt den här veckan. Så vi säger i vanlig ordning, om ni gillar det ni har hört, dela det på era sociala medier.
Exakt.
Tagga oss så.
Sabba.
Paul Irvaje. Så delar vi vidare på våra sociala medier. Självklart gör vi det. Så hörni, tack för den här gången. Vi hörs imorgon igen.
Peace out.
Hej då.
Of I Like Radio. I Like Radio.